del två av allsvenska bibelgenomgången med lite extra krydda. Jag vet inte, det var en väldigt konstig beskrivning. Men vi tänkte så när vi satt här och pratade om att vi delar upp lagen, så blir det lite lättare för att lyssna. Så kan ni välja vad ni vill lyssna på och tänka att, istället för att sitta och tänka bara, nah, fan, kommer mitt lag? Så då kände vi att vi delar upp den. Kan uppskattas, eller så får man en smäll.
Kan bli fiasko också. Ja.
Så kan det bli, så kan det bli. Vi kollar på Hammarby. Johan Wieland har 5+. Håller med om, han har en väldigt hög högsta nivå. Björn Paulsen 4+. Och sen Arkan Sengin 4+. Gille Hammad och Sander Svensson 4+. Sen är resten 3 och 2. Och Neto Borges har en 1. Vad känner du spontant? Kolla på Hammarby.
Ja, men nu tittar jag här liksom på Paulsen 4+. Alltså.
Ja, det är grym föråt ju. Kan använda han överallt?
Jo, han är en allround-spelare. Man får mycket för pengarna. Det
får mycket för plussen, ja.
Ja, sen, så att jag tittar lite på fänger. För när man pratar med Jesper Jansson så tokhyllar han ju Mats Fänger. Och tycker liksom att så länge han är frisk och hel så är han allsvenskans bästa mittback.
Oj, oj, oj.
Det har man inte sett riktigt än. Alltså beroende på såklart skadorna.
Han så hajpar för mycket.
Alltså hajpar för mycket. Jag har svårt att säga. Jag har inte sett honom i Danmark och sådär. Så jag har lite svårt att uttala mig om det. Men ja, för gör han en bra säsong nu och får vara hel, så finns det ju möjlighet att det där betyget höjs.
Imad Khalili får 1+. Kollar man på försäsong så kan man ändå ha en 2, men det kanske är lite svårt då.
Svårt att värdera.
Nikola Djurdjic var en av de bästa nyförvärmen enligt spelarna. Johan Flink, den mångsysslan, handboll och allt vad han håller på med, skickade ut sin enkät, så var det en av de bättre värvningarna. Vad kände du om Nikola Djurdjic?
Ja, men det tycker jag också. Sen är det ju svårt att veta. Han har ju bytt ganska, bytt klubbar ganska frekvent sen han lämnade Malmö. Var det Düsseldorf, Partizan, Randers,
ABB, Ålborg eller vad de heter?
Ja.
ABB.
Nej, men så att det är väl klart att han, man inte riktigt vet var han står nu. Men vi sa ju samma sak om Adu i för sig, att det också var en sån där spelare som när de kommer tillbaka till allsvenska så vet man inte vad de gjort liksom under de här åren. Men sen samtidigt, alltså den nivån han höll i allsvenskan i Malmö senast lär han ju hålla även i år.
Det är inte så att han har blivit 10 år äldre heller liksom. Nej. Det är ganska nyligen, så att, ja, jag håller med. Sunt. Jag ska lyfta in en fråga från Gustav Fotboll på Twitter. Han frågar, vilken formation ska Hammarby använda för att få in alla offensiva spelare? Hammarby hade Sengin, Djurdjic etc. Vi i tidningen här, vilka vi är det vet jag inte. Jag vet inte om det är Per Boman, vår eminenta kollega, eller vem det är som har gjort det här. Det kan vara han i alla fall. Men där har han i alla fall satt en 4-2-3-1 med Wieland i mål, Simon Sandberg till höger då, Paulsen Fänger i mitten, Borges till vänster, Junior Andersen städare, Tankovic, Hamad, Sengin framför och sen Svensson längst fram. Ingen Kennedy. Och ingen Khalili då, som har fått starta många på försäsongen. Och det kanske är rätt att han inte är med. Men vad känner du när du hör elvan? Är det så man ska formera den 4-2-3-1?
Kan du inte berätta vad Gillo Hamad svarade när du kom med ditt påstående på upptaktsträffen? Så frågade du väl honom just det där med, eller du kom med påståendet att innerst inne så vet du att det är otroligt, du förstår inte hur det här ska gå ihop.
Nej, exakt. Nej, men han sa väl någonting i typ med att det är klart att han har funderat på det där, och det blir väldigt, väldigt tufft att få in alla samtidigt. Någonting i den stilen, kommer inte ihåg exakt ordagrant. Och så är det, för man tänker att man skulle vilja ha alla de karaktärerna och de här spelarna som ändå besitter underhållande, roliga och även bra saker i sitt spelsätt, i Sengin, Hamad. Jag tycker att det, Kennedy absolut också, även om han kommit upp i ålder, och sen är det Tankovic på det som ändå har någonting i sig, även om han inte riktigt har fått ut det. Och sen finns det andra spännande spelare runt omkring där, så det är många som ska in. Jag vet inte själv, det är svårt att spela en 4-4-2 till exempel. Du måste nästan spela en 4-2-3-1. Och sen så tycker jag att när man har sett Hammarby på försäsongen, typ IFK Norrköping, och släpper in 2 mål, och jag tror vi kommer bli vana över att se ett Hammarby med mycket mål i sina matcher i år. För att om du tittar på den balansen som var där, så var det Andersson och Kennedy framför backlinjen, och båda de liksom ja, har du inte med junior så tycker jag det är svårare för försvaret att få den hjälpen de behöver. Då svänger det väldigt mycket fram och tillbaka. Men om Hammarby däremot skulle vinna boll ganska högt upp med de här fötterna på Hamad, Sengin, Tankovic och sådär, då kan det bli väldigt, väldigt spännande.
Mm, och alltså junior har ju sina skadeproblem tyvärr. Så att det lär ju bli så att Kennedy får spela ganska mycket.
Ja.
Jag tror att faran ligger i, nu ska man inte dra för höga växlar och göra en hörna med fjäder, men nu är det plötsligt så pass stora namn i Hammarbys trupp att jag tror att skulle det gå lite sämre nu de inledande omgångarna så kan det börja skava. För någon måste ju sitta på bänken.
Ja.
Och det är otroligt stora personligheter med Sengin och Tankovic och ja, men Djuric för den delen. Så att nej, jag tror att det blir ett jobb också för Billborn att hålla de här nöjda.
Man behöver ju någon som städar där, känner jag. Jag tycker att de blir så blotta, alltså, de blir så utsatta, deras backlinje. När väl lag spelar fotboll. Så det gäller att Juno. Sen så funderar man om man kan sätta upp någon av mittbackarna där också precis framför. Och spela en annan typ av uppställning. Det är svårt att säga, tycker jag. Men om du hade valt, vad hade du spelat? Hade du spelat 4-2-3-1 med Tankovic, Hamad, Sengin bakom Svensson? Eller hade du valt Djuric för att få lite annorlunda eller lite annan tyngd?
Ja, jag tycker ju det. Jag gillar ju Djuric liksom som spelare. Så jag hade nog försökt passa in honom i en startelva. Så blir det ju, det här laget blir ju framtungt oavsett vad. För att man har ju mycket bättre spelare offensivt än defensivt. Och det lär väl bli deras största problem också, att de måste hålla tätt bakåt. Annars tar man inte många tre poängar i allsvenskan.
Nej. Jag kommer svänga om Bajen, men vi har ett förr.
Den har dykt upp förr.
BK Häcken inledde vi den här försäsongen med knappt släppa in ett mål. Jag såg dem i Dubai. De är så trevliga ut där. De har ett trevligt lag. De har en del spelare som har visat att de kan lägga boll tidigare. Och så är det några på utveckling och sådär. Och några med lite fetare CV. Så det här laget känns jättebra. Och, jag har tippat dem som fyra. Den som har tippat dem som bäst i år är Simon Bank på en tredje plats. Petra Thorén är negativ med 9 och du har lagt dem som 6.
Jag tyckte inte att jag var speciellt negativ när jag tippade dem, men jämfört med det här så blev det ju så.
Peter Abrahamsson får 4+, Ojala får 4, Lindgren får 4, Friberg 4, Nasir Mohammed 4, Paulinho en 4 och Kamara en 3. Spontant känner jag att Paulinho ska ha en 3 och Kamara ska ha en 4. Sen har de fått in El Kabi och det är 4/5 på honom nästan. Nu är inte Kabi med här, men jag vet inte om du håller med mig där att Paulinhos 4 är för hög om man jämför med Crespos kvalitet.
Jag tycker väl att Crespo tyckte han tappade lite efter sin hopparknä, var det väl han drabbades av förra året.
Och jag håller inte med mig då.
Vad sa du?
Du håller inte med mig
då. Men jag tycker nog att Paulinho kan få behålla sin 4 faktiskt. Jag tror däremot en spelare som man kanske, om han nu är kvar i allsvenskan, som man kanske höjer till nästa år, är en sån som Iran Dust, som har sett oerhört bra ut, inte minst i kvartsfinalen mot Djurgården i svenska cupen.
Absolut.
Det är mycket fint i Häcken, ett lag som man ägnar alldeles för lite tid åt att uppmärksamma oftast.
Jag gillar ju Andersson, Joel och Adam, tvillingbröderna där. De har 3 och 2+, jo, lite bättre än Adam. Jag tror också att det där kan vara 4+ spelare med lite tid. De är ju jättefina på varsin kant.
Och Adam gillar ju att komma fram också och hamna lite i skottläge, och han har rätt bra bussa. Tror att Andreas Alm trivs extremt bra ute på Hisingen. Han får jobba i lugn och ro med sina grejer.
Kevin Ackerman, 17 år, rejäl fysik för bara för 17. Vi har gett han 1+ här, inget konstigt med det. Men det ska bli kul att se om man får några möjligheter att visa upp sig. För att jag vet att det skrevs en del om han förra året. Kollega Wagner var rätt uppjagad över att det här var något speciellt och sådär. Så det känns väldigt, väldigt kul. Och sen håller jag med dig om Irandus också för den delen. Victor Lundberg var ju fantastisk de första matcherna. Gjorde mycket mål. Och han har ju också potential. Och det kan vara kul att se om han kan ta ett steg till. Han hade ju en rätt bra utlandskarriär förutom i Portugal, likväl åt skogen i Maritimo eller vad de heter.
Mm.
Annars så var det fint. Och sen Marwan Sedic som jag själv träffade, Super Marwan som han träffade, så kallades i Gais. Han hade några år utomlands och är tillbaka. Han har inte fått så mycket chanser på försäsongen, utan han vill utgå från vänster offensivt, och där har ju Paulinho tagit den platsen. Och med tanke på att El Kabi kom in och ska spela nia, så kan det vara lite svårt för Marwan att få den platsen om man väljer till exempel att spela, vem man väljer att spela bakom. Men om man kollar på elvan i Bibeln så är det Abrahamsson, Brian Andersson på varsin kant, Joel till höger, Adam till vänster, Lingen och Ojala centralt där. Inga konstigheter. Framför Falsetas och Friberg, inte heller någon konstig formering där. Sen då den offensiva fyran då i en 4-2-3-1 blir Mohamed till höger, Irandust i mitten, Paulinho till vänster och Kamara längst fram. Där tror jag väl att det blir en förändring, att El Kabi får spela nu när han är inlånad och Kamara får bänkas. Annars vet jag inte om du tror att det blir annorlunda, en annorlunda trea. Det är väl Lundberg i så fall.
Ja, precis. Annars tycker jag väl det ser ut
som det bör
göra. Ja. Och vi får ju säga det också, just att få in El Kabir, det är ju fantastiskt nyförvärv.
Ja, verkligen.
Som också går lite under radarn bara för att det är Häcken.
Mm. Ja, hade det varit i en av Stockholmsklubbarna eller i Göteborg och Malmö så hade det varit ett jävla drag.
Mm.
Ursäkta språket. Bäst i väst utan tvivel, Häcken. Elfsborg har du i Göteborg, så det är väl inget snack att de kommer bli bästa.
Nej, det kan jag hålla med om.
Ja, ja, vi går vidare. Då kommer vi till Kalmar FF. Där, ja, de har lagt som 10, då har du med gjort, Frida. Det är ju sjukt synkade ju. Det är ju Pab Boman som har dem på bästa platsen på en 9:e plats. Så att det är många som har tippat dem långt ner. Jag gillar när han är bajsnär, han skrattade åt honom mycket på upptäcktsträffen. Men laget och spelarna det känns inte som att de kommer bjuda på några underverk. Även om det finns kvalitet hos Rasmus Elm, Victor Elm och lite spännande spelare i Herman Hallberg och så vidare. Men jag vet inte. Jag känner inget speciellt när jag ser Häckens trupp. Så att jag liksom går igång och bara pulsen höjs.
Det ska man ju inte heller, höll jag på att säga. Nej. Kom ihåg hur det såg ut förra våren efter de inledande omgångarna. Då var det helt plötsligt krisstämpel på det hela. Och så kom faktiskt Nanne in. Alltså det ska han ha cred för. Att helt plötsligt så vände det och såg ganska bra ut. Jag tror att Kalmar blir ett mittenlag. Precis som vi tror här också, de flesta av oss. Samtidigt så, ja, Rasmus Elm där, det säger man ju nästan varje år, att få Rasmus Elm spela så blir det ett fantastiskt tillskott.
Det skrev jag ju.
Ja, skrev du det?
Ja, jag skrev det. Rasmus Elm ska spela fotboll och det verkar Elm i form en fantastisk spelare. Någon gång kommer det ske. Kommer Kalmar vara fantastiskt?
Ja, och så är det förstås. Sen är det ju ett osäkert kort och kommer nog alltid att vara så länge han fortsätter spela fotboll. Så nej, det finns väl inte så mycket mer att säga egentligen. Nu såg jag att Rasmus hade en 4 här.
Ja.
Ingen 5 alltså. Det kan jag tänka mig att han har haft tidigare.
Det har han haft tidigare och det är han ju när han är som bäst. Precis. Men det är väl kanske skadebekymmande, och Victor har en 3. Och han är väldigt viktig för dem. Jag vet inte om han ska vara uppe på en 4. Men sen är det många spelare, känner jag, Romario har en 4 också. Alltså många spelare som man kanske trodde skulle gå åt ett litet annat håll. Och Måns Söderqvist som är tillbaka, han är en 2+. Man kände när han gick till Bayern att ja, det ska bli kul att se om man kan ta ytterligare ett steg och spela med lite mer publik och känna den pressen och klara av det. Men det har liksom gått åt andra hållet. Ayrton är en 3+-spelare nu. Om man såg han i Djurgården, han var som mest spännande, så tänkte man, det här blir en bra karriär. Men andra hållet också. Melke Hallberg gick till Udinese som ung. Ja, bedrövlig flytt med facit. Han är en 3+-spelare nu. Så att,
de har haft lite oflyt med, ja. Det är samma sån som Mahmoud Eid. Jag vet när han kom från, alltså när han gick från Åtvidaberg till Kalmar, då var det ju...
Han var ju super också, va?
Ja, han är utlånad till Norge. Ja. Men han var ju superhet när han kom dit och hade öst in mål i Åtvidaberg. Och han har ju inte riktigt fått den utvecklingen som man kanske hade trott eller som Kalmar hade hoppats på. Ja. Sen, jag vet inte, Papadiouf, alltså jag tror faktiskt att han hade kunnat åka upp på en 3, enligt mig.
Jo.
Nu har han 2+.
Ja, det är sant. Det håller jag faktiskt med dig. Det är ja, bra spanat där. Det såg jag faktiskt inte. Sen en annan spelare som jag gillar när han kom fram var Mikael Dyrestam. Minns du honom i Göteborg som 17-18 år? Han såg lite så här trevlig och god ut och sen så har han haft några riktiga katastrofår och nu var han tillbaka i Kalmar. Det kände, han drog korsbandet där också. Mm. Nej, jo. Nej, han skadade väl sig någon gång ganska tidigt där och sådär. Har jag för mig. Men det känns i alla fall som att det finns en del spelare här som har haft någonting en gång i tiden. Mm, på en absolut. Liten högre nivå än vad de är nu. Så att får han fram den annars. Och sen har vi lagt fram en 4-4-2. Där Nixon och Ayrton startar och vi här kanske tycker att Ayrton ska få starta med Papa Diouf istället då.
Ja, vi får se, det ska bli spännande här med Nixon. Han är ju trots allt ny. Man vet ju aldrig med de här brassarna. Det kan gå lite hur som helst. Det kan vara en fullträff, men det kan också gå käpprätt åt skogen.
Nice, nice, nice. Vi går vidare. Då kommer vi till Malmö FF.
Oj.
Guldvinnaren för många. Inte för mig, men det kommer jag väl säkert få äta upp med tanke på att jag tippade AIK. Eller så blir det något annat lag som tar det, typ Häcken. Hur som helst, det är några 5+. Här är Arno Yngve Traustason är en av dem. Bachero är den andra. Och sen är det en massa 4+. Är det några betyg som du reagerar över här? Det är Vindhem, ligger han för lågt, Brosson för högt.
Måste jag Safari titta i kapp.
Rosenberg ska han ha 5, Strandberg ska han ha 5.
Safari hade nog haft högre än 3+ om man hade vetat om att han klarar av att spela 90 minuter. Det är inte många sådana matcher han har gjort sedan han återvände till Malmö. Så då blir det ju lite osäkrare. Jag hörde att det var en del som reagerade på Svanbergs betyg. Han har en 2+ här. Men han är ju en sån som up and coming, som mycket väl kan få sitt genombrott i år. Sen om det blir på vilken position det blir, det får vi se. Nu har han ju spelat både på kanten och som central mittfältare. Måste vara skönt för Persson att kunna ha det alternativet. Sen har ju Ice också kommit in ju i truppen. Isak.
Precis.
Nej, det ser ju, de ser ju starka ut. Frans Brorsson på 4+. När vi frågade runt bland de här supporterrepresentanterna på upptäcktsträffen, då var det någon som nämnde Brorsson under de mest överskattade spelarna i Allsvenskan. Lite intressant. Men jag tror väl, alltså visst, Frans har inte de bästa fötterna, men han har ju en otrolig vilja. Sätter man honom på plan och ger honom en uppgift så genomför han den. Och nu avgjorde han ju till och med för U21-landslaget här om dagen. Nickade, det vet jag inte riktigt. Men han satte i alla fall matchens enda mål mot Cypern i 97 minuten. Så att göra mål kan han också göra.
Jeremejeff, med tanke på försvaret, kanske ha 4+.
Ja, han har ju sett otroligt.
Men det kanske också Eriksson och Vindheim skulle gjort innan Vindheim skadade sig. Jag vet inte. Erik Larsson är ju 4+, men det fattar jag ju för att han var otroligt bra, men han har inte riktigt kommit in i
det. Det var väl det som var grejen, att man trodde kanske att Erik skulle komma in och bara plocka åt sig den platsen direkt, och sen så har Vindheim sett jag tänkte säga förfärligt bra ut. Det blev en liten antites, men han har sett väldigt bra ut fram tills han skadades då, så att nej. Vi får se. Men att Bachero har 5, det kan vi ju inte riktigt argumentera emot.
Nej.
Med tanke på att han blir utsedd nu till bästa nyförvärvet i Flinks lilla enkäta bland spelarna.
Marcus Karlsson, spelar Marcus Rosenberg från start i premiären eller är han helt enkelt petad?
Men jag tror inte man ska se det som att Marcus Rosenberg blir petad om han nu skulle sitta på bänken. Jag tror att Marcus är fullt medveten om att han blir äldre och äldre.
Som alla.
Ja, och han kommer inte spela alla matcher under säsongen. Jag tycker att oavsett vem man väljer där med, om det blir Strandberg eller Jeremejeff eller Rosenberg och Strandberg eller vad det nu än blir, så tycker jag att det är bra i vilket fall, och att kunna slänga in en Rosenberg om det skulle behövas. Det är ju en extrem ersättare. Han kan ju vända matcher på egen hand bara genom sin attityd.
Absolut. Vi går vidare till IFK Norrköping. Där det är några fyra plussare. Det är Wahlqvist, det är Fjolusson, det är Mitom Nilsson, Andreas Johansson, Dagestål också ser vi på, och Kalle Holmberg som har fyra, sen är lite tre och två plus och sådär. Gänget i Norrköping som Akansänge tyckte spela fruktansvärt bra. Alexander Jakobsen har ju liksom fått fart, och Simon Tan ska spela där i år också. Båda de är tre plus. Jag tror att vi, om de blir kvar där ett tag, så skulle det kunna vara fyra plus när vi sparkar igång nästa säsong. Jag tror de kan växa upp på det. Även Jordan Larsson och eventuellt DMK. Mm. Men det är lite osäkert vilka som blir ordinarie. Det här är också ett spännande gäng, helt klart. De såg ju bra ut mot Hammarby ett tag, men de hade mycket skador då, och i andra halvlek var det ju otroligt jobbigt för dem. Bayern såg riktigt bra ut då. Men jag skrev mer motiverat att det är ett lag som hänger mellan plats 3 och 8, sen valde jag att lägga dem på en sjätte plats. Men när man tittar på betygen så vet jag inte om det är någon som jag tycker borde ha ett högre eller lägre betyg.
Nej, det är väl i så fall, alltså man tittar lite på Simon Tern som har en trea där. Och visst, det gick ju inte jättebra i AIK förra säsongen, men det berodde ju mycket på att han inte fick chansen riktigt.
Men är du tillräckligt bra så får du det? Eller?
Ja, är det så när man har Rickard Norling som tränare? Det
är... alltså han, 3 plus är samma betyg som Amina Fane har nu i den här bibeln. Och båda de var ju två spelare som inte riktigt fick ut det de ville i AIK förra året. Och nu har vissa höger. Så jag kan köpa hur du tänker. Men jag fattar också de som har satt en trea. Så det kanske är han då i så fall. Men jag tycker ändå trean funkar.
Det ska bli intressant nu med Linus Wahlqvist också, som det känns som att han har ryktats bort från Norrköping i typ 3 år. Får vi se om det händer nu, kanske i sommar möjligtvis. Men annars är det ju kul med sportsliga satsningar. Ian Smith känns ju också spännande. Jag tror att han kan passa väldigt bra in i det här Norrköping. Om man ser till hans styrkor. Hans styrkor sitter ju framförallt i offensiven. Tror det kan smälta bra in i IFK Norrköping.
Jag gillar verkligen Tern, Jakobsen, DMK, Holmberg, Jordan. Framåt Simon Skrabbe är ett alternativ också. Sådär. Det känns bra på något sätt med dem.
Ja, det är mycket att ta av. Och sen så liksom Holmberg där, som man får inte glömma bort, han vann ju skytteligan delad.
Jens är ju en lugn tränare, så att det där kan nog bli trevligt. Så går vi till IK Sirius. Jag tror inte de får det riktigt lika trevligt med sin 4-3-3 i år. De hade ju en jobbig period förra året med många förluster på raken. Vi har inte en enda 4 plus spelare. Den jag då skulle vilja ge 4 här.
Det
vet ju du.
Det är Omar Edari.
Det är Omar Edari. Han får en 4 av mig här. Han är rolig också. Han fotade faktiskt bibeln och hörde av sig till mig och frågade om det var tryckfel här. Att han tyckte att han också skulle ha ett högre betyg. Och jag tycker att jag ser det hos honom, att han är en 4 plus spelare. Sen kan jag ha fel, för att jag tycker att då måste han under den här säsongen visa det hela säsongen för att han ska förtjäna. Men jag tycker att i matcher, han är lite som Turay. Han har visat att han har en högre nivå.
Ja, men jag håller med.
Ogbu är också väldigt fin.
Ja, jag tänkte precis säga att jag tycker att han, det har snackats mycket om Edari och sådär, men jag tycker nästan att Ogbu är nyckelspelaren i Sirius i år. Nu gäller det liksom att han steppar upp när de har tappat lite ledare här i Busch Thor och så vidare. Så nej, men i övrigt så ser det väl fullt rimligt ut.
Ja. Lite varning för att Edari kom in lite sent. Men är han en tillräckligt duktig fotbollsspelare, som jag tror att han är, annars hade jag inte velat ge en 4 plus, så kan han anpassa sig så pass fort så att det ändå kan se bra ut under våren.
Hoppas att han inte har lagt på sig lite nu. Det var ändå ett par månader där han inte hade någon klubb och träna.
Men la inte han ut en del bilder där ihop med Milosevic, för dem, så det kändes som att de körde gym tillsammans. Så Milo har ju inte sett så rund ut, så jag tänkte att han
det var sagt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Med glimten i ögat.
Ja, jag förstår det. Den som har lagt Sigurdsäck, Simon Bank på 11:e plats, Boman längst ner på 15:e plats. Så det är väl egentligen inga konstigheter. Det är ingen av oss som tror att de kommer göra någon supersäsong. Så att, ja, men vi går vidare där. Så kommer vi till den spanska revolutionen med Linus Alenius längst fram. Som,
han är ju förbannad väldigt, på upptäcksträffen.
Ja, men han känns som att han mår väldigt bra också, säger han. Han har hittat hem där på allvar i Sundsvall och sådär. Men han blev också förbannad över att de la, eller de, vi journalister, jag kommer inte ihåg om jag tippar den sidan, men la dem sist. Det gillar han inte. Och de hade skapat den här WhatsApp-gruppen med knivar och batonger och sådär. Bilder av emojis då, från spanjorerna där. Och spanjorerna får väl en 2-3 plus. Jag är väldigt, 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 väldigt svag för David Batanero. Jag tycker han är en fantastiskt bra spelare. Jag tycker att han är en 4 plus spelare, även om han får 3 plus här. Ja.
Mm. Jag tänker lite på Chidi Omeye. Jag tyckte att hans högsta nivå i AFC förra året var mycket, mycket bra. Så det ska bli spännande att se honom nu i, om man kan fortsätta på den inslagna vägen. I mångt och mycket så handlar det ju för många spelare om att undvika de här lägsta nivåerna som vissa av dem har. Jag tycker att det är mycket potential i just honom.
Tommy Naurin, ska inte han vara en 3+, eller?
Ja, sen har han ju dras ju med de här skadorna jämt. Alltså det är, sen är det klart att man ska inte bli straffad för att man är skadad, men då blir det ju per automatik att man inte ser dem lika ofta ju. Så att, men det är möjligt att han skulle vara en trea. Han är en stabil målvakt om inte annat.
Ja, han höll 8-0.
Ja, det kanske är lite hårt ändå att han har samma betyg som Eskelinen. Liksom.
Mm, det tycker jag. Mm. Så bu åt dem som satte tvåan på honom. Nej, men upp med Naurin och upp med Batanero. Men det kanske är hårt att sätta Batanero en 4. Det är samma betyg som en sån spelare som Bahoui som kommer in som ett proffs. Så vi kanske, den stora massan kanske måste se Bataneros briljans ett år till för att kunna lägga en på en 4 plus.
Mm.
Du tycker att jag kanske är för svag för honom?
Nej, men du snör in dig lite på vissa spelare, men så är man, alltså, det gör man ju själv också. Så.
Ja, du köper det.
Ja.
Ja, vi går vidare till Trelleborgs FF. Och där har jag inte så mycket att säga, utan det får du... Nej, men om man ska köra på här så är det ju en trea på Alexander Blomqvist och en trea på Lasse Nilsson. Och sen är det mycket två och någon etta och sådär.
Jo, håller med. Ja, men det är, som sagt, det är svårt att veta också vilka spelare som klarar av det här nu. Att ta sig, alltså, gå upp i allsvenskan ett snäpp högre kvalitetsmässigt. Alltså, Dennis Ymmet, det är ju en sån som gjorde succé, får man ju ändå säga, i Superettan förra året. I Gävle dock.
Ja.
Jag tror han har potential att göra ganska mycket poäng i år. Om man liksom hittar rätt. Kan potentiellt bli en ny Islamovic, om man säger så. Sen Lasse Nilsson har jag höga förhoppningar på. Just på grund av hans bakgrund. Det är inte baserat på någonting annat. Att köpa loss en spelare från Lech Poznan, det säger ändå en del. Alltså då blir det automatiskt en del tryck på hans axlar. Och han gjorde ju mål nu häromdagen också. Så att han är bra på det också.
Föga förvånande. Du är den som har lagt Trelleborg högst i tipset, 12.
Nej, precis. Jag är inte jätteförvånad över det. Men jag ska säga det också att...
Du är den som har bäst koll, det därför.
Ja, men vet du vad? Att jag tittar man på många av tipsen från journalister, så märker man att de som hänger där nere nära Trelleborg ofta är där. De vi har tippat dem högst. Och jag tror det är för att det är någon sorts harmoni nu i Trelleborg. Vi pratar om BP, det här med att de försöker göra någonting nytt, göra någonting annat. Trelleborg försöker inte det. De är sig själva. Klubben mår väldigt, väldigt bra. De vet om att det kommer att bli en kamp och hänga kvar. Men de är beredda att ta den fighten. Just därför tror jag faktiskt att de kommer att lyckas med det också. De försöker inte konstla till det med en massa spanska värvningar och så vidare. De kör på med sitt och ekonomin ser stabil ut. Det är kompetent folk som jobbar, sitter i styrelser och jobbar kring klubben. Så att, nej, jag tror att folk kommer få äta upp det där. Att de har tippat Trelleborg i botten.
Sebastian Olsson får 5 plus för sin mustasch av mig. Den är helt fantastisk. Han är legendariskt snygg. Alltså. Jag älskar den. Vi går vidare till ÖSK. Ett Bajodal-barnel-gäng tycker jag i många år. Härliga att se ibland. Och sen så kan man sitta lite och fundera på vad de håller på med emellanåt också. Så har det i alla fall varit under många år. Där har Johan Mårtensson 4 plus. Nahib Besara 4 plus. Sen är det många treer i det där gänget. Victor Sköld har en 2. Michael Omo har en 2. Jag hade ju satt ett högre betyg på Omo än vad jag hade gjort på Victor Sköld. Jag tycker inte att han har, nej, jag vet inte. Han har verkligen inte imponerat på mig som fotbollsspelare. Jag tycker att han har för högt betyg sett till vad Michael Omo har.
Ja, det kan jag faktiskt hålla med om.
Omo borde vara högre, eller Sköld borde vara en 1, men det kanske är lite väl tufft. Ja, jag vet inte. Mm. Till Roger ju... Kjell tycker jag att han är oerhört nyttig för dem. Jag tycker han varit bra då.
Ja, verkligen. Kom ju ändå från AFC som lagkapten. Alltså det är inte ofta man ser en lagkapten som byter klubb på det sättet. Men Nej. Det har ju blivit en fullträff för honom.
Ja, verkligen.
I Örebro. Igbana Nike gjorde ju en strålande vår. Mm. Skulle man väl säga. Fram tills den här armbågen på Ludvig Öhman.
Men det kan man ju förstå, men han blev väldigt...
ja, och efter det så var det som att han... Alltså han kämpade lite mer på hösten. Såg inte lika... klockan är lite annars tror jag att han hade stått på en 4 plus faktiskt. Om
han är ju en 4 plus eller nästan en 5 plus för Örebros offensiv verkligen.
Den han var extremt bra mot borta mot Malmö FF.
Ja, han var grym då. Han var riktigt bra. Så att, men Gajsic är också en väldigt viktig spelare för Örebro. Men,
ja, verkligen.
Ja, Besara, Gajsic, Kennedy, Rogic, Mårtensson då givetvis. Det blir det många.
Och möjligen en Denny Avdic då, kanske.
Ja, verkligen. Men frågan är vad Örebro kan väcka honom till liv. Jag tror nästan det. Känner inombords att det finns någonting kvar i den kroppen. Han har ändå varit utomlands. Hade en landslagskarriär. En utlandskarriär. Vann skytteligan en gång i tiden. Så någonting finns det ju.
Jag tycker man får ett bra intryck av Axel Kjell också. Och fick det redan mot slutet av förra säsongen där. Att han liksom, det kan inte vara lätt heller att komma in och så ska man ersätta Alexander Axén som är en sån extremt stor personlighet och tar väldigt mycket plats. Så, nu har han fått känna in sig under hösten och han kommer att fortsätta på inslagen väg. Sen tror jag väl förhoppningsvis att de kanske kan lyfta upp några av de lite yngre spelarna. För de har ett par sådana i klubben som spelar i U-landslag och så vidare.
Vi avslutar med överraskningen i svensk fotboll de senaste åren får man ju ändå kalla dem.
Ja, de är väl det fortfarande.
Med en ordförande som aldrig kan vara tyst, alltid måste ha sista ordet. Vi pratar ju om Östersunds FK med Daniel Kindberg där och sen en briljanta Graham Potter som har lovordats med rätta. Inget snack om saken. De har 2-5 plus spelare och det går inte att argumentera mot det. Det är Ken Sema och Saman Ghoddos. Det är inget snack. Sen har vi 4 på Sotte och Tom Pettersson, Teki, Nori, Edwards också. Ja, vad säger du?
Det är en grej som gör mig lite upprörd faktiskt.
Jaha.
Nu kommer en rubrik här.
Ta det.
Jag tycker det är lite orättvist att Ayesh bara har 3 plus. Om man ser till vad Broa har och Teki har. Jag tycker att Ayesh, alltså vissa matcher så har han varit sensationellt bra, särskilt i Europaspelet. Nu bortamatchen mot Arsenal kunde han bara spela en halvlek för han var ju skadad, eller problem med skada. Men i halvtid där, de brittiska journalisterna, de kom ju fram och frågade liksom, vem är han, den här lille killen liksom, som bara springer runt, eller som bara bara runda liksom, Holdings och Chambers. Jag tror ju att han får sitt genombrott i år. Definitivt, jag har höga förhoppningar på honom. Det är liksom han som blir nästa. Nu har Sema och Ghoddos, de har ju fått väldigt mycket av rampljuset. Jag tror att det är hans tur.
Det är många som har sprungit om Hopcut. Hopcut kändes ju som den ändå när du vet de hade den här superettan-säsongen. Kändes som, det blir han. Och sen så är det många som har sprungit om. Och sen, jag vet inte om jag... Det går för långt här, men jag kan väl tycka att Sotte eventuellt skulle ha 5 plus.
Ja, alltså jag hade inte blivit chockad om han hade haft 5 plus. Och det är ju många som har varit och dragit i honom, det vet vi, olika klubbar, inte minst hans gamla klubb PAOK. Fick ju helt plötsligt upp ögonen för honom igen, trots att de knappt gav honom speltid när han faktiskt var i klubben. Så det kan jag hålla med om. Hopcut är det ju, det var ju otur för honom där att han blev skadad. Det var ju första matchen så fort de hade gått upp. Det har ju hämmat honom lite, och som du säger att de andra har sprungit förbi. Men skulle nu både Sema och Ghoddos försvinna i sommar, då öppnar det ändå upp sig helt plötsligt i truppen. Så att vi får väl se vad som händer.
Vi har gått igenom lite frågor här. Vi ska prata lite Blåvitt, Engvall och Sängin och så vidare. Hammarby, vi har gått igenom alla betygen och vi känner väl att det är dags att runda av för den här gången. Men Marcus Enberg, jag har ändå en fråga som jag vill. Vilken nota kommer att bli för stor för de lager som tycks satsa rejält nu? Eller alla handlar med sunt förnuft? Om du förstår frågan. Vad känner, är det AIK som får betala den högsta notan? För att det känns väl lite som att om de inte vinner med alla de här värvningarna så ja.
Ja, sen samtidigt så har ju AIK, man får inte glömma bort att de fick väldigt mycket pengar för Isak. Så att rent ekonomiskt så lär det ju inte vara något problem för dem. Man får ju se på det sättet också. Norrköping är väl lite samma sak där, att de har ju ändå också gjort en rejäl sportslig satsning, men det är ju för att de har sålt spelare, Eliasson bland annat. Det är säkert en bra peng man fick in där.
Ja, verkligen.
Därför tycker jag ju att det alltid är märkligt när GIF Sundsvall värvar in spelare, för man undrar lite var de pengarna kommer ifrån.
Det var ju tomt i kassan.
Det var ju tomt i kassan, ja.
Så märkligt.
Så att det är väl kanske snarare en sån klubb som tar extra mycket stryk om man till exempel skulle åka ur, för det är ändå, alltså rent pengamässigt så är ju det ganska rejält tapp. Hammarby, ja.
Alltså renoveringar och annat i sommar kommer ju bli oerhört spännande. Om Östersund säljer sina guldklimpar, och hur bra har det gått för Nabbe när vi har kommit fram till att hans lån börjar liksom rinna ut, och hur kul tycker Yashin det är om han spelar eller inte spelar och ja, sådär. Så att det finns ju många spelare i många klubbar. Engvalls lån är fram dit, Kabis lån är fram dit, var vi med.
Sen om man tittar på Hammarby tidigare, tycker jag ändå de har ändå gjort sig av med spelare och sen så har de plockat in nya, alltså på ett ganska hälsosamt sätt. Nu har de ju tagit in väldigt många istället, så nu gäller det ju att det fungerar.
Ja, för de kan det också bli väldigt, väldigt dyrt.
Ja, de har ju väldigt mycket press på sig, såklart mycket på grund av att de är just Hammarby.
Men om man ställer då de här klubbarna, alltså i Hammarby blir det väl Jesper Jansson som tar smällen, i Djurgården blir det Bosse som tar smällen, men i AIK blir det både Björn och Ricka som tar smällen. Är det inte lite så att det är mer utstuderat när man sitter och pratar med Öskan, så det är Bosses, det är han som bestämmer, och det är Jesper som bestämmer där, men AIK känns det väl lite mer som att det är 50-50, eller?
I AIK har jag nog sagt att Rickard är den som kommer få mest skit. Framförallt tror jag på grund av det här 3-5-2-systemet som han håller fast vid nu.
Så är det,
skulle det vara så att han absolut inte ändrar på sig och det kanske går jättedåligt under våren, då tror inte jag det är någon omöjlighet att han ryker. Där står Björn starkt. Nu säger jag absolut inte att jag tror att det blir så.
Men det skulle kunna bli så.
I Hammarby däremot så är ju Billborn, han kan ju inte ha den här pressen på sig med tanke på att tränarrekryteringen gick till som den gjorde, att han lite grann var väl, de intervjuade ett antal personer och sen slutade med att det blir den assisterande tränaren i alla fall. Där blir det Jesper Jansson som kommer att ta på sig skulden, så att säga, i så fall, om det nu skulle gå dåligt. Kanske går jättebra också, då kommer de höjas till skyarna, så att
det skulle bli kul som klubb som IFK Göteborg med. Vad gör man om det inte funkar där med Poja? Det skulle vara väldigt konstigt om Mats Green liksom bara kastade över och inte gav han mer fram till sommaren om det går dåligt för den. För att det är så här, oh, vad händer med det långsiktiga nya tänket? Jag vet inte, har du funderat över det om det börjar blåsa i en sån klubb? För
att... Sen samtidigt tror jag att IFK Göteborg, att de ändå lyckas övertyga supportarna nu om att de faktiskt börjar om på noll.
Mm.
Att det ändå finns ett visst tålamod som jag tror absolut inte finns i AIK.
Nej,
och inte
nej,
heller i Hammarby.
Nej, man kan inte ställa dem.
IFK Göteborg, de har ändå, det får man ändå ge dem, att de har lyckats sälja in det till sina anhängare.
Det är så Sebastian Eriksson är, att ledarna, spelarna och fansen överens om att nu börjar vi om. Och då har folk... Och jag tror verkligen att det kommer underlätta för dem.
Ja, lite arbetsro.
Ja.
För Poja också.
Ja, verkligen. Ja, men vad härligt. Vi har ju en men om vi avslutar med att titta lite på den allsvenska omgången. Vad har du för feelings? Det som sticker ut, det som man inte räknar med. Jag tror ju någonstans att Dalkurd kan skrämma AIK lite. Jag tror att Hammarby kommer se jättebra ut mot Sirius. Jag vet inte, jag bara fått en feeling så här. Sen så har jag inte funderat så mycket över hur det kommer gå mot Östersund och Östersund, Djurgården eller sådär. Men det är väl den känslan jag har inför premiäromgången. Eller de känslorna.
Ja, det ska bli spännande att se om AIK nu kan. Med tanke på, jag var ju på genrepet mot Helsingborg. Det var ju liksom begravningsstämning i luften i princip.
1500 var det?
Där. Ja, det var... Det kändes liksom otroligt mörkt bara att sitta där.
Mm.
Och det kändes inget bra alls. Det märkte man på Rickard också efteråt, att det här var ju inget bra överhuvudtaget. Det går inte att säga någonting annat. Han brukar ändå prata runt grejer, men den här gången var det liksom bara att nej, det här var inte bra alls. Det ska bli intressant att se om AIK kan vända det här nu till något positivt och verkligen vara extremt revanschsugna i premiären. Eller om det fortsätter att se likadant ut. För vi vet ju hur det såg ut förra våren. Att de hade lite jobbigt sista tredjedelen. Och det är väl det intrycket man har fått de här senaste matcherna också. Att just den här sista tredjedelen inte fungerar.
Nej. Och sen Trelleborg, Göteborg, hur funkar Poja mot nya... upp. Och sen har du Häcken
och du vet spela på... Man... Det kan jag ju meddela också. Jag fick en väderprognos av min pappa i morse. Typ 2 meter snö i Trelleborg, det kan jag säga, det händer inte ofta. Så Vångavallens gräs lär inte bli speciellt enkelt att spela kortpassningsfotboll på. Så ja, då blir det nog en del att bita i för Blåvitt.
En lite längre del än del 1 var del 2. Men vi tackar för oss nu den här gången, och så är vi tillbaka. Jag antar att vi är tillbaka efter första omgången vi spelar, va? Vi har lite svårt att klämma in ännu en podd om det inte händer något väldigt speciellt.
Jag ber om ursäkt för att jag snövlar också. Jag är väldigt, väldigt förkyld.
Ja, det får folk ha överseende. Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Glad påsk. Hej, hej.